En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hallå, hej allihopa. Det här är podden Kungligt med mig, Maria Bjaring.
Och med mig, Jenny Alexandersson.
Underbart, Jenny. Nu är vi här igen.
Ja, fortfarande förkyld.
Vi låter lite nasala båda två, men man får ha överseende med det. Och vi ska också säga, för vi vill vara transparenta, har det hänt någonting väldigt stort i den kungliga världen och vi inte pratar om det, så är förklaringen att vi har spelat in det här lite förväg. För detta är ett frågeavsnitt. Gud vad jag tjatar alltid om frågorna. Men jag tycker det är så roligt att få de här frågorna. Och nu har jag en hel drös till dig. Nu får du dricka vatten. Känner du dig redo?
Jag är redo.
Då tar vi första frågan. Den kommer från Johannes. Jag har hört att det pågår något slags projekt för att tina upp relationen mellan Prince Harry, Meghan och det brittiska kungahuset. Brittiska tidningar skriver om Project Thaw. Jag tror att du talar så. THAW. Vad vet ni om det? Vill Harry och Meghan flytta tillbaka till Storbritannien? Och kommer prins Harry och kung Charles någonsin att försonas?
Ja, men det går rykten om att man vill försöka få till en relation mellan Harry och hans familj igen. Det kan ju handla om att en dag så blir prins William kung. Och det kan vara ett enormt bra stöd för honom att ha sin bror nära.
Men samtidigt så är ju deras relation känns ju om änt mer frostig.
Den är iskall. Men Harry skulle kunna avlasta sin bror kungen i arbetet, absolut. För förutom sitt enda syskon så har ju William bara sina kusiner och de står ju så långt från tronen att de ibland betraktas som väldigt irrelevanta. Det sägs då att William är mycket emot att ta upp den här relationen med sin lillebror igen. Han anser att det som Harry har gjort mot kungahuset och familjen är oförlåtligt. Harry har ju även skrivit om detta i sina memoarer. Och bröderna har ju varit i fysiskt slagsmål med varandra. Och den scenen som beskrivs då i memoarerna, jag tror att det handlade om Meghan där.
I modern tid? Vänta, var har jag varit någonstans?
De slogs i köket. Harry och Meghans första gemensamma hem vid Kensington Palace. Där ska de ha slagits. Och Harry ska ha slagits ner av sin bror, påstår han då.
Men detta påstår han i sina memoarer.
Ja. Richard Eden som är då, han har varit hovreporter i många, många år. Han säger så här i sin podd, eller vod, för det är tv också. Palace Confidential.
Harry wants to live in Britain again.
Wow.
At least, I'm not saying permanently or anything, but I'm talking about spending much more time here and having some sort of resident status. He loves life in California in many ways, but he's got old attachments here. He's involved with old charity patronages,
yep.
And he's really keen for his kids to grow up here, have education. So that might not be for a few years, but his father is still being treated for cancer, and he wants to spend more time here.
Han menar alltså att Harry vill komma tillbaka till Storbritannien, mycket på grund av sina barn. Han vill att barnen ska gå i skola där. Han älskar livet i Kalifornien. Men han vill gärna kunna arbeta med brittiska välgörenhetsorganisationer. Han har ju kvar jättemånga vänner hemma i Storbritannien.
Jag tror inte Meghan vill flytta till Storbritannien.
Jag tror inte det heller.
Nej, det känns inte som det.
Hon är ju mer hemma i USA och Kalifornien.
Och det märks så tydligt att hon bygger sitt nätverk. Hon medverkar i poddar och hon bjuder in folk till sitt tv-program. Eller det här då Netflix-serien. Nej, det där tror jag blir en svår nöt för Harry att knäcka. Men jag fattar detta med att det kan, även om de relationen är frostig och de har till och med slagits, jag har fortfarande inte kommit över det. Såklart den dagen prins William blir kung, jag menar, det är ett ganska stort uppdrag.
Oh ja.
Och att då ändå kunna få allt ifrån...
Det är därför de säger the hair and the spare.
Ja, jag fattar.
För att det ska finnas en person då som kan hugga in eller till och med ta över när det krävs.
Ja, jag måste säga att det blir ganska intressant framöver att se hur det här utvecklar sig, verkligen. Och det är ju väl så att prins Harry och kung Charles, de satte sig ner, när prins Harry senast var i Storbritannien, och satte de sig ner och drack en kopp te.
I typ 50 minuter. Det var det han fick med sin pappa.
Ja.
Ja, det är ju frostig relation.
Verkligen, men 50 minuter är ändå 50 minuter. Man hinner ändå avverka en hel del saker. Potentiellt. Fråga från Fatima. Vilka smeknamn har svenska och brittiska kungligheter?
Åh, det här är så roligt.
Ja, det här är faktiskt lite kul.
Ja, Vi betar av. Vi tar oss om här. Kronprinsessan Victoria, som liten kallade hon för Oja. Och det har att göra med, jag tror hon har berättat någon gång att det var Carl Philip som hade svårt att uttala Victoria om sin syster då, så att då blev det Oja.
Mm. Och prinsessa Madeleine, när hon var liten så kallades hon Len. Det tror jag många känner till, och det är ju också därför hon har döpt, eller som hon har bestämt att företagsnamnet till de här hudvårdsprodukterna heter Min Len.
Ja, prins Carl Philip han kallas för Lippi.
Och Leonor för Lono.
Prins Nicolas Nocco.
Och kungen kallas för Chabo av kompisarna.
Jag tror inte han gör det på samma sätt längre.
Nej. Men har gjort. Och sen är det så att de här smeknamnen är ju sånt som kanske användes en kort tid. Eller, alltså vi vet inte riktigt. Men bara för att försöka beta igenom. Då går vi till prins William. Han kallades för Wombat av sin mor, prinsessan Diana.
Mm.
Vad betyder Wombat?
Men det är ett djur.
Ja, det är det. Ja. Så ja.
Och jag tror att hans kompisar har kallat honom för Wills också.
Ja.
Men prins George i alla fall då, han kallades för PG, alltså PJ av klasskompisarna.
Och prinsessan
PG kanske man säger.
G säger man. Ja. Och prinsessan Charlotte kallas för Lottie av mamma Kate och Mignonette av pappa William. Jag vet inte riktigt. Det där läste jag i en brittisk tidning.
Ja, kanske vid något tillfälle.
Ja, kanske någon gång.
Drottning Camilla kallas för Gladys av Charles. Det har man hört innan faktiskt.
Gladys. Can you please come into the living room? Nej, all right. Okej, och prins Harry sägs kallas för Potter, men av Meghan för H eller Hass.
Ja, kul.
Ja, vi kan ju inte slå fast i sten att det är det sen. Men jag hoppas att Fatima fick några.
Jag kom på en annan grej. Nej, men det är mycket så här prat om norska kungahuset nu. De gillar ju dubbelnamn. Ingrid Alexandra, Märta Louise och så här. Och här i Sverige så säger vi ju båda namnen, Märta Louise, Ingrid Alexandra. Mm. Men i Norge så är det ju ofta bara första namnet då, Ingrid. Eller Märta.
Och Märta, okej. Mm. Märta tycker jag är ett fint namn.
Jättefint.
Vi går på nästa. Hej, det är från Nina. Hej, jag har en fråga om kungligheters klädstil. Hur har vår framtida drottnings klädstil förändrats över tid? Jag tycker hon blir mer och mer avslappnad i riktiga kreationer och mer trendanpassad stil.
Ja, Nina.
Ett öga Nina har.
Nina helt rätt. Som vi såg på senaste Nobelbanketten så upplever jag att de kvinnliga medlemmarna i kungafamiljen, de blir ofta, alltså de återbrukar allt oftare.
Alltså använder klänningar flera gånger.
Främst kronprinsessan. Mm. Just vid det här tillfället, häromveckan då, så använde hon sin mammas gamla Nobelklänning, drottning Silvia bar den 1994. Fantastisk. Det händer ju ofta att Victoria lånar kläder från sin mammas garderob. Och kronprinsessan säger ju själv att hon är inte så särskilt intresserad av mode och kläder. Men det kan ju också vara ett ödmjukt uttalande.
Mm.
För jag tror att hon ändå har skrapat ihop ett relativt stort intresse faktiskt.
Skrapat ihop?
Ja, men om det inte är hennes främsta intresse.
Ja.
För förra åren, då var det en del damiga skor och dräkter till knäna och sådär. Men sen fick hon ju en stylist, Tina Törnqvist, och då tycker jag att det hände jättemycket.
Ja, verkligen.
Hon började bära starkare färger på kläderna. Hon blev mer modig i val av modeller och design och sådär. Och när utländsk press beskriver kronprinsessan så hyllar de henne verkligen. Och jag tycker att hon känns väldigt trygg och bekväm i det hon bär idag. Oavsett om det är nationaldräkt eller någon haute couture klänning.
Mm.
Och med tanke då på att kronprinsessan också är vår framtida regent så är det ju viktigt att hon bär kläder som också symboliserar tyngd och status och tradition.
Och det tänkte jag på när Mary, nu är vi i Danmark, när hon blev drottning, det är ju inte jättelänge, sedan. Jag tyckte, alltså jag kan aldrig glömma. Plötsligt, det känns som hon förändrade, hon har alltid varit snygg. Du och jag har ju återkommande sagt att vi skulle vilja hoppa in i hennes garderob. Men då var det som att hon hade, jag kommer ihåg, hon hade något otroligt pondus. Det var liksom mörkblått och otroligt stilrent och så ståtligt. Mm. Att det är ju det här med kläder är ju ändå...
Det säger någonting.
Ja, ibland så skifflar man bort liksom kläder lite sådär som att det skulle vara någon tramsintresse eller någonting. Men man kan också... frambringa mycket genom, beroende på vad man har på sig.
Ja, och när det gäller återbruk och sånt, jag tycker kronprinsessan och de andra i familjen, de talar ju på det viset med sina kläder, att återanvänder de drottningens klänningar till exempel, det är ju ett slags statement, att man inte slänger iväg pengar hitan och ditan på nya plagg.
Men jag tänkte på det när det var då häromveckan Nobelbanketten, och du och jag satt ju också i Nyhetsmorgon på TV4 den efterföljande söndagen, och vi pratade om återbruk i kläder. Skulle det, alltså, jag funderar på det där, är det så himla stor grej? Kan man inte egentligen förvänta sig att man återanvänder så dyra klänningar exempelvis?
Nej, inte förvänta sig. Men det har blivit allt vanligare i de nordiska kungahusen, absolut. Men går man till andra kungahus så är det inte alls lika vanligt.
Okay.
Visst, Kate i Storbritannien, absolut. Men drottning Rania av Jordanien har svårt att se skulle återanvända någonting.
Inte ens om det var någonting som hon tyckte väldigt mycket om, någon slags favorit.
Jo, men absolut, det skulle hon ju säkert. Men det är inte alls så genomtänkt som i de nordiska kungahusen.
Nej. Okej, vi går vidare. Vi tar en fråga från Marika. Ser på bilder på Norges kung Harald att han har då två kryckor som han har haft under en längre tid. Är det inte jobbigt att alltid ha kryckor i officiella sammanhang? Och därför undrar jag om det är okej för en kunglighet att ha rullator. Det är ju lättare att ha.
Ja, men det är nog jättejobbigt med kryckor. Men det är ju också ett personligt val att välja det framför en rullator. Det kanske blir ännu omständigare för kungen att ha den här rollatorn med sig som ju kanske måste lyftas och han ska ha hjälp av någon då med den, liksom den tar plats och sådär. Han kanske upplever sig mindre fri att röra sig om han har en rollator. En del kan ju också uppleva att de plötsligt känner sig väldigt gamla, för rollator har liksom någon symbolik där liksom. Men hon har rätt i det. Det är ju kryckor som gäller för kung Harald.
Mm. Jag har två tankar i huvudet.
Ja.
För första med rullator. Jag såg, eller lyssnade på något reportage på radio när jag körde bil. Som gjorde intryck på mig. Detta var säkert nästan ett år sedan. Att då handlade det om att väldigt många äldre kommer inte ut. Och det beror på att de då, att man vill inte ha rullator kanske. För att man, precis som du säger, man kan uppleva att det inte känns naturligt. Eller att man känner sig äldre. Men det också gör att man kommer inte ut. Och det gör att man kanske inte, välmåendet kanske inte lika bra. Det var nummer ett. Jag vet inte varför jag pratade om det. Men jag tyckte det var viktigt.
Ja, verkligen.
Och sen nummer två kommer jag ihåg. I samband med att Netflix-dokumentären som Märta Louise Darkwerth gjorde, så var ju många som efterfrågade norska kungaparets kommentar kring det. Och det gjorde ju att många tidningar och media och journalister liksom var med dem överallt. Och då var det ett klipp där Harald och Sonja de har tagit sig med båt och ska liksom komma i land. Och han skulle försöka ta sig upp i den där båten med de här kryckorna. Där hade ju inte rullator såklart fungerat. Men jag tänkte verkligen på det efteråt. Att jag förstår Marikas fråga, för att han hade, det var stora bekymmer att komma i land. Det var ju höjdskillnader och det var knepigt överhuvudtaget. Mm. Så att, men vi får väl se. Det kanske visar sig så småningom att han har behov av det vid vissa tillfällen kanske.
Ja, man vet inte hur det är hemma privat heller.
Nej, det har man ju ingen aning om.
Kanske står en rullator där, men vet
ja,
inte.
Ja, nej, det vet man ju inte. Vi tar en fråga från Anna. Kan man komma ut som kunglighet eller måste man leva ett hemligt liv? Betoningen ska vara, kan man komma ut?
Just det.
Så att man förstår vad det handlar
om. Ja, men förr i tiden så fick man då bara hålla tyst och dölja sin läggning. Idag är det tack och lov inte så. För några år sedan så kom Lord Ivar Mountbatten ut som gay. Och det var lite av en historisk händelse. Han är ju kusin då med kung Charles. Jag tror de är kusiner. Men han är en del av familjeträdet där i alla fall. Och han är ju liksom känd då som den första öppet homosexuella medlemmen i den här utvidgade då kungafamiljen. Han gifte sig 2018 med James Coyle i en civil ceremoni. Och det här är så himla fint. Alltså, Lord Mountbattens exfru var faktiskt en av gästerna och den som förde sin exman fram i altargången.
Mm-hmm.
Det är ändå något väldigt kärleksfullt och vackert med det, tycker jag.
Verkligen.
Så de har ju skilt sig med, alltså som vänner, verkligen.
Ja. Men jag tänker, om någon skulle vara liksom homosexuell i det svenska kungahuset, jag kan inte se att det skulle vara något alltså någon grej?
Inte idag på det viset alls. Jag menar, vi har en helt annan tolerans. Sen tror jag inte att, sen är det väl aldrig kanske ett superlätt beslut. Jag har ju många gaykompisar. Det kanske inte, deras historier känner jag ju väl till. Det är inte, kanske inte alltid jättelätt att ta det steget när man också är i en publik offentlig roll. Mm. Man vet att folk kommer ha åsikter. Men där får ju resten av samhället verkligen stötta upp då ifall man skulle hamna i en sån sits. Ja. Och skulle prinsessan Estelle till exempel gifta sig med en kvinna och vilja skaffa barn. För jag vet att jag ställde den frågan till riksmarskalken. Han sa ju rätt ut att ja, men det finns inga hinder för det. Alltså svensk lag gäller ju för henne som för alla andra. Mm. Och det går alldeles utmärkt att adoptera ett barn om man skulle vilja det.
Okej, sen har vi en fråga här. Nu har jag faktiskt tappat bort namnet, men okej. Personen frågar vill att vi ska prata lite om prinsessan Ingrid Alexandra i Norge. Hon undrar, är hon hemma för julledighet från studierna i Australien? Kommer hon åka tillbaka till Australien och fortsätta studierna och så vidare?
Ja, hon är ledig från sitt plugg. Hon pluggar i Sydney. Det är nog säkert bra för norska kungahuset som ju faktiskt är lite i motvind nu. Det är en stor rättegång som väntar mot Mariusborg Høyby i februari. Det märks också i norsk press att man är glada för att Ingrid Alexandra är hemma. Och det skrivs mycket om henne. Hon är jättepopulär i Norge.
Mm. Och hon har ju gjort flera liksom, offentliga framträdanden sedan hon kom tillbaka.
Ja, sen är ju tanken att hon ska resa tillbaka till Sydney. Och ni som hänger med i nyhetsutvecklingen, ni vet ju att det var ett fruktansvärt terrordåd i Sydney. Bondi Beach. Mot ett judisk community. Det tror jag har tagit hårt på Ingrid Alexandra också. Hon var ju i Norge när det hände, så hon var ju liksom inte på plats. Men det är klart att hon har många kompisar som påverkas av det där också.
Vi har en fråga från Isak, den kan vi ta här. Vet ni vilka som är de officiella porträtten på kungaparet som man kan hänga upp som en tavla hemma? Idag ser man inte porträtt på regentparet på många ställen jämfört med hur det var förr. Jag vill själv hänga upp en tavla på kungaparet hemma.
Ja, men vad fint. Nej, men så här är det, de här officiella porträtten. Ibland ser man ju dem, eller ganska ofta på ambassader och andra sådana offentliga byggnader. Det är ju liksom porträtt som ofta kommit då som gåva från kungaparet. Alltså, för en del låter det jätteknasigt att man ger bort en tavla.
På eller sig själv.
Ett porträtt på sig själv. Men det är en jättevanlig gåva vid statsbesök eller andra sådana besök. Så det är egentligen inga konstigheter. De bilderna används ju då eller hängs upp liksom. Men som privatperson, jag tänker så här, det går ju att köpa vackra vykort av kungafamiljen.
Men går det inte att köpa ett souvenirshoppen vid slottet typ?
Jag är lite tveksam. Alltså när det gäller fotograferade porträtt, alltså i sån kvalitet att man då liksom kan hänga på väggen och sådär. Lite mer tveksam. På kungahusets hemsida så kan man ju få kontaktuppgifter då till rätt avdelning och person om man vill köpa bilder på föremål eller slott eller ja, i och för sig också personer. Men då handlar det främst om publikationer, böcker och andra medier och sådär. Så att det beror på lite vad Isak är ute efter. Det går säkert att hitta någon poster eller någonting kanske med kungafamiljen. Men just de här alltså, riktiga porträtt på fotopapper och sånt.
Jag skulle nog uppmana Isak att helt enkelt bara ringa till informationsavdelningen.
Ja, det kan man göra. Ringa till slottet.
Mm. Ja, och ställa frågan.
Ja.
Så leds du säkert vidare. Vi tar en fråga från Johannes. Ibland så känns det som att man glömmer bort att prinsessa Madeleine faktiskt var officiellt förlovad med Jonas Bergström. Hur var tiden efter det uppbrottet egentligen för henne och hur lång tid dröjde det innan hon träffade Chris? Och vad gör Jonas Bergström idag? Ja, jag vet att vi har ju pratat om Jonas Bergström. Det var ett tag sedan nu, men vi tog inte egentligen höjd och besvarade alla de här frågorna som då Johannes har skrivit om. Så vi tar det lite från början. Det var ju 2009, de var ju liksom ett väldigt, ja det var ett tjusigt par, något annat kan man ju inte säga. Och de tillkännagav då sin förlovning, men sen så bröt de upp sin förlovning och det var innan giftermålet. Och det här var ju en historia som gav stora rubriker och bilder kablades ut när hon var på väg från Sverige till New York. Och det var ju där sen hon då träffade Chris och Neil senare. Men det blev ju, vad ska man säga, det blev ju ett lite stökig historia deras avslut. Eller hur Jenny, berätta.
Ja, alltså jag minns ju förlovningens pressmöte, det hölls nere på Soliden. utanför slottet där. Alltså Madeleine var ju otroligt vacker och Jonas tittade så kärleksfullt på henne. Man hade ju ingen aning om hur det skulle bli. Men förlovningen bröts ju då efter att en norsk kvinna som heter Tora Uppströmberg då berättat för sig, alltså norska Se och Hör. Och då är man in, då är vi inne i 2010 liksom. Att hon då hade haft en natt med Madeleines fästman uppe i år. Och det var verkligen en sån här kiss and tell-intervju. Och det var ju oerhört tufft, speciellt för Madeleine såklart. Och det slutade ju väldigt dramatiskt. Madeleine, hon flög ju till New York. Och jag minns den dagen för att i samma sekund som prinsessa Madeleine kliver på SAS-planet till New York så skickar hovet ut det här pressmeddelandet att förlovningen är...
Jag tänker att det var synkat.
Ja, ja, men det, ja, ja, ja. Mm. Det var en plan. Mycket bra plan, liksom.
Mm.
Sen var det ju så att kvällstidningarna hade ju fotografer ute på Arlanda. För det här hade ju läckt ut. Och vi visste väl ungefär vilken flight hon skulle flyga med. Men de bilderna, jag kan än idag tycka att de är så otroligt starka för att den prinsessa som kliver på, du vet den här gången
ja,
man går.
Ja, jag minns de här bilderna också.
Gången in då till planet. Nej, hon såg så himla stark ut.
Hon såg och, så bestämd ut.
Ja, och jag tror också att det här såklart blev ett trauma för henne. Men det var någonting starkt med de där bilderna i alla fall.
Mm.
Och det blev ju bra till slut. Hon flyttade till New York och hon hade ju jättemycket kompisar där. Så de slöt ju upp kring henne såklart. Och
hur länge dröjde det sen innan hon träffade Chris där? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Det var ett tag, va?
Ja. Men de hade ju gemensamma kompisar så att de träffades ju liksom på middagar och sådär. Och sen har de ju pratat om sin första mötet och sådär.
Just det.
Och då var väl han hade väl sagt något att det var kärlek vid första ögonkastet och hon var lite mer avvaktande såklart. För hon hade ju sitt bagage då liksom med sig där. Med det här med brutna förlovningen och sådär. Men det blev ju till slut väldigt, väldigt bra.
Verkligen.
Ja.
Och tre barn.
Ja, ja. Fantastiskt.
Ja. Men då Jonas Bergström, han är då delägare på advokatfirman Vinge här i Stockholm. Och han gifte sig med, som hon numera heter, Stephanie Aff Klerken Bergström. De har fått tre barn, de också tillsammans, och har bott på Djurgården. De bodde på Djurgården sedan 2019 i ett, ja det var ett väldigt maffigt hus, Villa Stora Astringen, som de köpte för drygt 30 miljoner kronor. Men nu är huset sålt till nästan det dubbla priset till Abba Björn Ulvaeus.
Mm. Så nu har de i sin tur då köpt en ny villa i Djursholm. Det är mycket det här med prislappar, men det är spännande ändå. Den ska ha kostat då 70 miljoner kronor.
Som hittat,
330 kvadratmeter, 10 rum. En tomt på 2300 kvadratmeter. Så rent materialistiskt så kan vi säga att det har väl rullat på för Jonas Bergström. Och det är nog inte bara hans förtjänst för att Stephanie, hon har...
Frun.
Och hans fru Stephanie har då det här klädföretaget Soft Goat som har blivit jättestort. De säljer då tröjor i kashmir och sådär så att... Det går ju, det är ett powerpar. Det går bra för dem båda två.
Mm. Tror du att de liksom träffar på varandra? För jag tänker Stockholm, alltså Stockholm är inte så stort. Och det här, de tillhör ju liksom en elit, jag vet inte hur man ska benämna det riktigt. Men tror du att de träffar på varandra i
kretsar? Ja, 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 det har de gjort flera gånger. De har ju gått på samma bröllop och fester och sådär liksom. De har jättemånga gemensamma vänner. Det kanske inte är jättekul att en av hennes bästa vänner blir tillsammans med exet. Men å andra sidan är det så här, i den här gruppen som växte upp och gått i skola tillsammans, så det är ett jättestort gäng. Där har man bytt lite pojkvänner och flickvänner genom åren. Så att det är inte heller, det är inte allt, alltså en del tidningar målar upp det som att det är ett jättedrama. Men alltså det här är civiliserade människor.
Ja, och det har ju runnit en hel del vatten under
broarna. Ja, de är lyckliga liksom på varsitt håll. Så att det är inte heller någon katastrof att träffas på samma fest liksom.
Nej. Vi går vidare. Hur mår prins Daniel? Hans njurtransplantation skedde ju för ganska länge sedan. Kommer han behöva göra en till? Hur ser framtiden ut för honom? Vilken djup fråga.
Ja, men också intressant för att Daniel verkar må jättebra. Det var ju bara ett par veckor sedan så besökte han Karolinska universitetssjukhusets transplantationsklinik.
Just det.
Så han träffade både patienter och läkare. Då han ju pratade ganska mycket med dem. Det är väl ungefär 16 år sedan nu som han fick en njure då av sin pappa. Och på Karolinska så berättar ju Daniel om att han, när han då vaknade upp efter transplantationen, så kände han sig direkt som en ny människa. Är inte det sjukt det här? Att då en sån liten kroppsdel kan direkt göra att man får ett helt annat mående på sekunden.
Jo, fascinerande.
Men så berättar han då att, jag tror det var precis när han hade vaknat upp en stund senare, så kommer då en sjukgymnast in i rummet och tycker att han ska börja träna direkt. Och Daniel berättar då att han kände att, men gud, ska man inte få vila ens en dag? Men nej då ska man med en gång då liksom aktivera sig sådär. Men han har...
Får jag berätta en grej?
Ja.
Jag hade fött mitt första barn.
Ja.
Då, man är ju rätt trött efter.
Ja, man är jättetrött.
Men då kom det in en, på BB så kom det in en jättevänlig men väldigt bestämd person. Och så sa hon, för man skulle liksom få igång allting efter. Men när man liksom är gravid, då tänker man ju nästan bara fram till förlossningen, i alla fall om det är den första. Och då så väckte hon mig och då tänkte jag, varför väcker hon mig? Jag behöver ju vila ut, vad är det hon vill? Och då kom jag på, ja just det, det kan man ju glömma sömnen nu.
Det
var som att man inte, jag tyckte varför.
Man var inte beredd.
Och det är ju ofta så att om man har genomgått en operation eller liknande, att man ska ju komma igång och träna, men man kanske liksom inte har tänkt sådär på efter.
Nej.
Så det så var ju intressant, prins Daniel sa så.
Och han har ju känt till att han haft problem med sin njure sedan han var runt 15 sådär. Men det blev ju ganska snabbt akut. Och då har Daniel beskrivit det som att det blev lite av en chock för honom att det gick så snabbt. Och så under det här Karolinska mötet då, så sa han så här då, att jag hade nog levt lite i tron att jag aldrig skulle behöva en ny njure. Jag som är så stark och frisk. För han idrottar ju mycket och sådär. Men över tid smög sig sjukdomen på utan att jag egentligen märkte det förrän den var långt gången. Men han fick ju en ny chans i livet, absolut. Sen kan jag tänka mig också att det blir en väldigt så här fin relation mellan far och son då. I och med att pappa skänkte bort den här njuren. Och då har Daniel sagt att han och hans pappa pratar ganska mycket om det där. Och att Daniel då ofta uttrycker sin tacksamhet för att hans pappa Olle Westling då faktiskt räddade livet på honom.
Jag har en till faktiskt mejlfråga som har kommit från Lilibet, som också... Lilibet? Heter inte Megans dotter Lilibet?
Jo, och också smeknamnet på drottning Elisabeth.
Ja, i alla fall. Den är också lite hälsorelaterad, men kanske ett vidare begrepp. Silvia blir 82 år i år och kungen fyller 80 år nästa år. Hur orkar de med sitt schema?
Alltså jag, när jag träffar kungaparet, ja, de är ju aktiva och pigga och jobbar på som vanligt.
Men jag tänkte på det, för först så var de ju på klimattoppmötet. Och sen,
i Brasilien, ja.
Ja, precis. Och kort därefter så var de ju i Kanada, och det är en tidsskillnad. Och, jag tänkte faktiskt på det då, att oj vad de står i. Men alltså det var inte så att man undrade varför åkte de dit, för det var två väldigt viktiga uppdrag eller liksom, och även intresseområden. Mm. Men jag tänkte just på det.
Mm. Nej, men jag blir imponerad. Det är ju ändå en ålder man kanske vill trappa ner eller ta det lite lugnare sådär. Men det är klart att de har haft lite krämpor, så är det ju liksom. Kungen har ju gjort en hjärtoperation. Och drottning Silvia, hon blev inlagd på sjukhus några dagar under julen för ett tag sedan. Och det är klart att det är inte konstigt.
Nej.
När de är i den åldern liksom. Men överlag, jag tycker de verkar så himla pigga och alerta. Och jag tror också att de håller ju sig och sina hjärnor i form. De träffar ju så mycket spännande människor och besöker länder och sådär. Och de flyger bekvämt, får man lägga till. Det spelar stor roll.
Ja, det gör när man ska flyga inom klockan vill man flyga bekvämt.
Ja.
Vi har fått en fråga från Mira, och det handlar lite om det kommande året. 2026, det som vi är på väg nu in i. Tror ni att det kommer att bli ett lugnt kungligt år eller inte?
Det beror väl på lite vad man menar med lugnt.
Ja.
Men vi kan ju nämna att kungen fyller 80 på Valborgs mässoafton.
Hur tror du det firandet kommer att bli?
Ja, men det blir stort, det tror jag.
Blir det det?
Det är jämnt.
Ja.
Sen firar ju kungen och drottningen 50 år som gifta. Det är också stort, tycker jag.
Jag tycker det är jättestort.
Visst, det är guldbröllop då?
Ja, jag tror att det är det. Jag har aldrig varit gift så länge, så att jag har inte riktigt superkoll. Men verkligen, det blir ju spännande. Hur firar man det då, tänker du?
Det kommer uppmärksammas på olika sätt. Jag tror att planerna finns, men att man gå in i en mer intensiv fas när året börjar, för att det firas väl i så fall där på sommaren då, liksom, 9 juni.
Han har ju, kungen har ju den här fantastiska traditionen att på drottning Silvias födelsedag så blir det liksom, den firas i ett nytt rum på Drottningholm vid varje år. Jag tycker fortfarande att det är så roligt.
Mm.
Han kanske kommer göra någon sån här superöverraskning till henne då.
Hoppas det.
Jag hoppas. Vad skulle du vilja få? Eller vilja, eller få, inte bara behöva få saker.
Om men jag hade varit gift i 50 år.
Ja.
Och då hade jag velat få någon så här fin liten ring eller lite smycke som påminnelse av att ändå 50 år. Mm. Kanske åka iväg någonstans.
Ja, jag hade nog velat åka iväg någonstans.
Ja, fira det romantiskt.
Ja, så det blir spännande att se vad det
men
blir.
Men vi måste också lägga till 2026. Nu är det ju dags för rättegången mot Marius Borg Höjby.
Norge är vi nu.
Ja, i Norge. Och den kommer vi ju bevaka.
Ja.
På olika sätt. Mm. Och det kommer bli mycket intressant, också påfrestande för norska kungafamiljen och speciellt Mette-Marit. Det blir det ju.
Mm.
Men hon kommer ju inte delta själv i rättegången. Det är inte så att hon blir kallad till att vittna eller någonting. Men det är klart att det är nog tufft att gå igenom det.
Hur ska det bli för det norska kungahuset? För det där blir ju också en stor medial cirkus. Det har vi pratat om tidigare. Det är väldigt många journalister från många olika länder som planerar att bevaka detta på plats i Oslo.
Ja, nej men det är ju så att jag brukar alltid säga det. Tiden är en kunglighets bästa vän. Det här är stort nu. Det kommer vara stort kanske delar av nästa år också. Men det lägger sig till slut. Vi ser ofta popularitetssiffror dalar när det är någon skandal. Men att de kommer tillbaka ganska starkt med tiden liksom.
Mm. Ja, men ska vi säga så för den här gången, det här frågeavsnittet. Och har ni fler frågor, mejla dem jättegärna till kungligt@aftonbladet.se eller på din Insta, Jenny.
Kungligt med Jenny heter jag där.
Ja, du får väldigt många frågor där också. Ja,
kommer där också.
Ja, överallt. Alla vill ta del av din kunskap, Jenny. Det är så det är. Okej, men vi rundar av för denna gång. Tack snälla för att ni har lyssnat.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.